har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och med mig idag har jag Johannes Lind Widestam, vd för elektroniktillverkaren Note. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ni är ju verksamma inom EMS-industrin och det innebär att ni håller på med kontraktsproduktion inom elektronik. Ni har inga egna produkter utan ni producerar för andra. Har jag fattat rätt?
Absolut. Det innebär att vi kunder som inte vill producera sin elektronik och eventuellt sina affärsprodukter kan lägga ut den tillverkningen till oss. Och då tar vi hand om allt från materialanskaffning, produktionsanpassning, produktion och i vissa fall även distribution till våra kunders kunder.
Och om du ska ge exempel på kunder, ni har stora industrikunder och ni har också små kunder, då tänker jag på till exempel Plaid.
Man kan ju diskutera om de är små. På
är
det
de
sättet.
Stora?
Ja, men för oss är de ganska stora. De är väl kanske en topp 10 kunder i alla fall.
Okej. Okay. Men andra kunder, ni har stora internationella industribolag som är långt mycket större också.
Absolut. Vi jobbar ju med flera av de stora industriella bolagen i Sverige som kanske ABB och Atlas Copco och så vidare.
Ja. Och när ni tillverkar andra produkter, vad gör ni för någonting? Kan du säga exakt?
Vi brukar säga att ska vi vara intresserade av att producera till en kund så börjar nästan allting med elektroniken. Det vill säga att vi populerar mönsterkort kan man säga. Vi köper in mönsterkort från till exempel NCAB, ett annat börsnoterat bolag här i Sverige. Och sen så populerar det med komponenter, passiva, aktiva komponenter, minnen, kontaktorn och vad det nu kan tänkas av man sätter på dem. Och det startar med en ytmonteringsprocess då, där vi som väldigt, väldigt snabbt sätter dit komponenterna automatiskt och sen skickar man in dem i en ugn som löder på de komponenterna och sen efter det så sätter man på de hålmonterade komponenterna. Och det hålmonterat gör man för att de ska sitta bättre till exempel. Och det är ofta kontaktornen där man kanske drar in ut en kontakt och då vill man att komponenten ska fästa hålet på korten.
Man brukar säga att ni gynnas av den här onshoring-trenden där man tar hem tillverkning. Och detta är ju då en effekt av pandemin kan man säga. Håller du med om det? Det kan man säga, eller?
Jag skulle säga att trenden hade börjat redan innan pandemin. Det första startskottet på det här var framförallt när handelskriget började mellan Kina och USA. Då såg vi när det började bli tullar, då blev det helt plötsligt. Man valde att flytta mycket produktion till Kina för det skulle vara billigare. Och sen så när tullarna kom in så blev det ju dyrare att producera i Kina, lägga på tullen och skicka till USA. Då började man flytta hem produktion utanför de här handelshindren. Så en del produktion flyttade till exempel Indien och Vietnam och Malaysia och en del produktion flyttade tillbaka till Europa. Sen förstärktes det här väldigt tydligt under pandemin när man insåg komplexiteten och ligga i det jag kallar för olika politiska zoner. Det vill säga Kina hade en helt annan strategi för bekämpning av pandemin än vad vi hade i Europa.
Är detta ungefär när du går på som vd, det är 28 september 2018, är det då ungefär som det här har börjat med handelskriget eller är det lite tidigare än då?
Jag skulle säga att handelskriget kom in faktiskt lite efter jag började. Ja. Vi började diskutera det här under vintern 2019, då började vi se vissa effekter. Så jag skulle säga att jag kommer faktiskt inte ihåg när de här första tullarna kom in, men då pratade man om att höja alla tullar och göra det mer och mer komplicerat egentligen att leverera Kina-producerade produkter in i USA.
Och då när du kom in, då hade man tidigare då, du hade suttit i styrelsen tidigare och dessförinnan hade du varit på Assa Abloy.
Ja.
Och där hade du varit Skandinavien-chef.
Precis, stämmer.
Men du blev osams med din chef där på Assa Abloy.
Vi blev inte osams, vi hade olika syn på hur vi skulle driva verksamheten framåt.
Så heter det.
Ja, precis. Lite mer politiskt.
Ja. Ni blev osams, vad tyckte du då?
Jag tyckte vi skulle fortsätta utveckla vår verksamhet och driva den framåt. Och han hade mer kortsiktig lönsamhetsfokus.
Han är inte här och försvarar sig själv nu.
Ja, precis. Dock. Det är så jävla praktiskt.
Exakt, så vi går på din linje. Mm. Men ja, kan man säga något konkret? Liksom, ni skulle in på olika marknader, kunde du säga något?
Ja, men man hade väldigt fokus på att nå en kortsiktiga mål för året istället för att satsa på produktutveckling. Jag känner att vi på den skandinaviska marknaden stod vi i startgroparna för att börja lansera digitala produkter i en högre nivå. Jag vill inte stoppa de projekten, för det är väldigt svårt att återstarta projekt som man stoppar. Det kostar mycket pengar och tar mycket längre tid än man tror. Så för mig var det ganska osmart beslut och väldigt kortsiktigt tänkt.
Det var osmart beslut i förhållande till ditt namn? Eller till vem du ville vara?
Ja, precis. Jag kände inte att jag kunde stå för den typen av kortsiktigt ledarskap, och då valde jag att inte göra som han ville, och då valde han att skiljas från mig.
Och då går du då, du har haft en väldigt hektisk period här på Assa tidigare, och sen så går du ut i, vad då för någonting? Du går in i styrelsen i Note, vad gör du annars?
Ja, vad ska man säga? Först tog jag lite tid för mig själv då. Jag stack iväg och säljade ett VM i USA för att få lite distans till varandra. Och sen gick in i styrelsen i Note, och sen så började jag se mig om efter vad ska jag göra nu egentligen. Och då halkade jag in lite på några interimsuppdrag. Och sen valde vi i styrelsen på Note att göra en ledningsförändring. Och då efterhand så valde jag att tacka jag till en tillfällig och driva Note. Och sen så blev det permanentat.
Det här är ju då 4,5 år sedan. Vad är det för bolag du kommer till?
Ja, det är ett bolag som har ett rimligt bra varumärke, speciellt i Sverige. Note stod då med en omsättning på ungefär 1,3 miljarder. Vi hade en lönsamhet som låg mellan 6,5 och 7%. Ganska svag tillväxt. Vi hade lite svårt att växla upp. Så vi låg ungefär som marknaden låg generellt. Det vill säga knappt 10% tillväxt. Stabil lönsamhet, inte stigande utan ganska konstant. Och man gjorde saker som man hade gjort om tidigare. Man använde gamla maskiner, man försökte hålla ner investeringstakten. Man gjorde alla de här sakerna för att kortsiktigt hålla lönsamheten och kunna växla ut en hel del kapital till ägarna via utdelningar. Så det var väl det bolaget jag kom till. Helt okej, men inte mycket mer.
Och då hade man väl också tittat på att man skulle växa mer i Asien. Var inte det lite planen också när du kom in?
Ja, när jag kom in så var Kina vår största verksamhet. Man ska säga, Kina var ungefär lika stor som hela Sverige då. Vi hade 3 fabriker i Sverige. Omsättningen i Kina var kanske 80% av hela Sverige. Idag är Sverige ungefär 3 gånger så stor omsättningsmässigt som Kina. Så det har varit en otrolig utveckling för verksamheten här speciellt i Sverige, men i hela Västeuropa.
Om man tänker som en våg så ser man då hur det går ner i Kina och upp i Sverige.
Nu ska man säga, vi har vuxit kanske 40% i Kina också under den här tiden, men om man säger relativt sett så absolut. Det som har hänt, kan man säga, det har varit en hel del problem är fel ord, men det har skett en hel del förändringar hur man ser på Kina-produktion. Om man backar bandet kanske 20 år, då drev ju Kina en politik där man hade välja skattefördelar om man producerade i Kina. Så många företag drevs dit primärt av skatteskäl.
Ja, skattetekniska orsaker, ja.
Och sen blev Kina väldigt stor som marknad, och då vill alla in där. Så då fortsätter man producera och öka sin produktion i Kina, för man vill åt den inhemska marknaden. Och då valde man att expandera ännu mer, för då fick man stora fabriker och så flyttade mycket produktion dit. Det var billigt, det var stora serier, det var skalfördelar. Och det blev en konkurrensfördel att finnas där. Det var nästan ett krav om man var i vår bransch att ha en verksamhet där. Annars kunde vi aldrig få de större kunderna. Idag kan man säga att Kina är ganska... Vi siktar på att producera produkter som stannar kvar i Kina i vår Kina-verksamhet. Och resten gör vi egentligen i Europa för den europeiska och amerikanska verksamheten.
Varför?
Ja, vi tycker det är en bättre fit. Våra kunder gillar det mer.
Har du hört talas om ordet komponentbrist?
Aldrig.
Aldrig. Hur viktigt är det i din värld?
Ja, det är allt annat överskuggande problemet i våran bransch. Vi pratar om komponentbrist varje timme på kontoret. På ett eller annat sätt.
Och vad pratar ni då om när ni pratar om komponentbrist?
Hur vi ska få fram komponenter till våra kunder.
En sak som är ganska intressant som har vuxit fram, har jag fått lära mig, det är ju de här brokerserna som samlar på bristvaror som finns på marknaden just nu. Och så sitter de på de varorna och så sker det en auktion. Eller hur funkar det med de här brokerserna?
Ja, men komponentbrist är en brokers dröm. Det innebär att en broker försöker köpa upp allt lager som finns att få tag på komponenter som det är brist eller som de bedömer att det kommer bli brist på. Då köper de in det här och så ligger de på det här och sen scannar de marknaden. Så fort något bolag som oss går ut och försöker hitta komponenter så erbjuder man de komponenterna som vi saknar till kanske 10-30 gånger priset som vi betalar från ordinarie källa. Ett exempel, ta ett kretskort som ska in i en bil. Du har hela bilens ska man säga, material och bilen står färdig förutom ska säga, GPS-modulen som ska in. Och på den saknas det en komponent och man är beredd att betala ganska mycket för att få fram det kortet. Och därför är våra kunder beredda att betala stora summor för den här sista komponenten för att komplettera en byggnation av en färdig produkt. Och det gör att de här brokerserna överlever trots att de, skulle jag säga, skinnar oss kunder på kostnadsmässigt.
Var det förra året 185 miljoner det kostade er?
Ja, vi bedömer att det är ungefär 5% av vår omsättning och vi omsatte 3,7 miljarder så det stämmer. Det är vår bästa bedömning.
Och fortsätter det 2023?
Initialt ja. Man pratar om att komponentkrisen på sitt sätt är över. Vi ser de stora chiptillverkarna håller på och vinstvarnar och faktiskt friställer folk. Men det är mer på vad jag kallar konsument-size på produkterna. Det vill säga, idag råder ingen direkt komponentbrist på komponent som går in i en mobiltelefon. Däremot på all typ av elektronik som går in i äldre produkter, bilar, lastbilar och så vidare. Där råder fortfarande en ganska stor komponentbrist. Den börjar bli bättre. Jag skulle säga att vi är halvvägs från det värsta till normalisering. Om jag ska göra en bedömning.
Men om jag vore en broker i Taiwan, säger vi då, att jag sitter. Och så hör du av dig bara, hallå, kan jag snälla få köpa det här till er? Alltså för det första fattar jag inte riktigt hur man hittar de här brokersarna. Har ni folk som letar upp de här också?
Ja, vi har en inköpsavdelning som sitter där vi kanske har en mängd människor som egentligen skannar marknaden. Man har en lista på alla komponenter vi har brist på, så söker vi på nätet och så får vi träff någonstans. Och då kontaktar vi där vi får träff och så försöker vi se hur gammal är produkten? Det finns en datumkod på allting. Är den här så pass ny att vi tror att den kommer fungera på kortet? Är den tillförlitlig? Det vill säga, är det en fake-komponent eller tror vi att den är riktig? Och sen så börjar man förhandla lite om vad ska vi få köpa den här från om vi bedömer att det är en produkt som är tillförlitlig så att säga.
För även om ni är hyfsat stora eller sådär, så i hela världen så är ni ju inte det. Eller varför skulle man sälja till er just och inte... Hur gör ni för att få det ytterligare då?
Ja, men komplexiteten är att det finns tusentals olika varianter av varje komponent. Så det är inte så många som använder just varje variant. Så hittar man den variantbeteckningen, det vill säga tillverkarens liksom, komponentbeteckning, då vill vi köpa just den komponenten. Vi kan vara själv om man använder den komponenten i hela världen. Eller det kan vara en kund som har specat in den här produkten för say, 20 år sedan och sådana alla andra tagit bort dem med sina specar, så vi kan vara den sista användaren av dem. Då är vi den enda tänkte bara köpa den. Och då kan priset vara hysteriskt högt.
Kan du säga något exempel på någon specialgrej där ni har fått gå upp jättemycket?
Ja, vi har fall där vi kanske har betalat 50 gånger normala priset. Och vi har mer än ett fall som är i den kategorin. Vi kan säkert ha betalat ännu mer. Jag har inte alla siffror, men vi har kunder som där vi kanske har som under 2022 har betalat lika mycket i extra kostnader som de betalat i produktkostnader om det hade varit ett normalläge.
Hur får de sina lager från början?
Men jag skulle tro att de försöker nog köpa från distributörer. Jag tror att de erbjuder väldigt höga priser så att det är ganska lockande att sälja till dem när det finns brister. För de vet att de kan sen plocka ut mycket högre priser från oss som tvingas köpa från dem så att säga.
Skulle man kunna tänka sig att ni som inköpare skulle gå ihop och bara, vi betalar inte mer här nu? Eller är hela världen så fragmenterad så det går inte?
Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Det här är branscher som har den här att vissa komponenter har så stor effekt på den färdiga produkten. även om de relativt sett är ganska små. Så jag tror att man blir beredd att betala så stora summor för att få den här sista komponenten för att få ut den färdiga produkten. Och det gör att det finns en marknad som är osunt i sin, hur ska man säga, om man betraktar den här komponenten som isolerat är det osunt att betala 40 gånger normalpriset. Men det kanske innebär en prisökning på produkten på kanske 1% i slutprodukten. Och kanske ännu mindre. Och då blir relationen så, man vill hellre få ut den här till det priset istället för att ligga med en nästan färdig produkt i lager i kanske 3-4 månader tills man får produkten från ordinarie källa så att säga. Så det är en osund marknad som tvingas till att acceptera det här beteendet egentligen.
Var går gränsen för vad som är tillåtet i en global marknadsekonomi kontra utpressning?
Om man ska se det här som en utpressningsform, vilket man kan göra på sitt sätt, men
är det fel?
Jag skulle säga, det finns ett gammalt begrepp som kallas för tjuvarnas marknad. Jag skulle säga att komponentkrisen skapar lite av det beteendet. Man tar så mycket man kan, oavsett vad en produkt är värd, så struntar man i värdet. Man tittar på vad tror vi att vi kan få ut för den här komponenten. För man gör en försäljning är ju en försäljning. Det kanske är sista gången man träffar den köparen. Så man har ingen lojalitet, det finns ingen, ska man säga, uppbyggnad av affärsrelation. Utan det är varje försäljning är liksom en ensyxförsäljning. Och därför har man ingen tanke på morgondagen, utan det kan vi maximera just den här försäljningen, så gör man det utan att blinka.
När fattade du att de här har uppstått i komponentbristens värld?
Ja, men jag skulle säga, vi såg det här husat tidigt. Vi började bygga på lager någonstans under augusti-september 2020. Då tyckte vi att det såg ut att börja dra ihop sig. Och sen så började den här komponentkrisen komma smygande på oss, kan man säga. Så att vi hade hyfsat bra med lagen när den kom, vilket gjorde att vi klarade oss lite bättre än många andra under första, ska jag säga, halvåret i komponentkrisen. Sen hade vi tömt våra lager och då var vi liksom på samma nivå som alla andra. Men vi hade lite försprång. Jag har en lång historik av den här branschen. Jag var med på att jobba för Flextronics runt 00-talet och då var det en annan komponentkris för lite andra komponenter. Då satt jag själv som strategisk inköpare och jagade just komponenter. Så vi hade någon form av föraning vart det var på väg när vi såg att ledtiderna började öka från leverantörerna.
Men finns det någonting som visar på att det här ändå håller på att lätta lite grann?
Ja, absolut. Man kategoriserar halvledare i massa olika underkategorier. Då kan man säga att hälften av de underkategorierna börjar komma ner i leveranstid från tillverkarna, och det är det första steget som händer. Då vet vi att vi är på väg ur krisen, för då är det som kallas book to bill, det vill säga hur, om man har 1-1, då har man lika mycket nya order som man levererar. Idag har vi en book-to-bill som är under 1 hos de flesta av leverantörerna, vilket gör att orderstocken hos våra leverantörer minskar, och det innebär att tillgängligheten successivt kommer att öka. Och det här ser vi väldigt tydligt på merparten av de komponenter vi köper. Det finns fortfarande några underkategorier där vi inte riktigt är under 1 än så länge.
Och att detta är så viktigt för er. Jag tänker, är ni underleverantör eller så har jag hört dig säga, ja, vi är produktionspartner.
Ja.
Ja, vad är det också? Vad är det för skillnad här?
Ja, men det är enstycksköp, då är man leverantör. Är man partner så gör vi det tillsammans. Om man tittar på att lösa komponenter till våra produkter, det gör vi ofta tillsammans med våra kunder. De har ofta det som kallas på fackspråk design in. De har alltså suttit ihop med en tillverkare och designat ett kort baserat på den tillverkarens komponentflora. Och då har ju de en större, ska man säga, förlust som tillverkare om man inte hjälper sina kunder att få fram komponenter. Och vi är ju tillverkare, så vi har ju väldigt lite ansvar för, eller vi har lite att säga till om vilken komponent man väljer att stoppa in. Därför så blir tillverkarna lite mer sugna på att hjälpa kunderna eller slutkunden och hjälpa oss dem. Så vi krokar ofta arm med våra kunder och så går vi till tillverkarna och säger, nu jäkla får ni hjälpa oss här, för vi annars kommer vi spesa ut er och spesa in en annan tillverkare. Och då kommer inte ni vara med i nästa generation. Och då tappar ni den försäljningen. Så man försöker göra det tillsammans och jobba ihop med tillverkaren och försöka få fram av möjlig kvantitet helt enkelt.
När vi pratar om onshoring, för ni, då är ni med sista biten utan något som ska göras. Kan man tänka sig att i nästa steg så har man hela kedjan eller större del av kedjan själv?
Jag tycker inte det. Jag tycker att man måste särskilja på det här. Det finns företag som har vertikalintegrerat där man kanske gör har mekanisk bearbetning för att kunna göra färdiga produkter eller plastsprutning och så vidare. Det är många bolag i vår bransch har försökt där, och man kan konstatera att många har också slutat med att vara så vertikalt integrerade. Min syn är att man ska hellre alliera sig med duktiga tillverkare som har en större, som man kallar för, kapacitet att göra ja, plåt och mekanik och plast. Ska vi göra allting så blir vi väldigt, ska man säga, smala i de områdena. Det är bättre att vara duktig på en sak och bli bättre på att köpa, tror vi. Men det finns bolag som fortfarande håller på och specialisera sig på de här, eller breddar sig vertikalt då. Jag tror inte på det personligen. Note har haft till exempel designverksamhet. Det var väldigt olönsamt. Vi valde att lägga ner det för kanske 15 år sedan. Nu kanske någon i Note-historien säger att jag har fel, men för länge sedan då, säger vi.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Nu har ni tagit hem jättemycket i Sverige. Var är era fabriker? De finns också i Baltikum ju.
Precis, vi har fyra fabriker i Sverige. Vi har en i Finland, en i Estland, tre i England och en i Kina. Norrtälje och Torsby är störst, sen kommer Baltikum, eller Estland, och sen kommer Kina.
Och nu framöver, vad ska ni öka produktionen också i liksom andra lågkostnadsländer som inte då längre är Kina, eller hur är tanken framåt?
Ja, men vi tittar på att förvärva in nya produktionsenheter, för vi behöver öka vår kapacitet. Vi har ju vuxit med kanske, ja, vad säger vi, 20% organiskt de sista fyra åren.
Och omsättningen 2022 är?
Vi var nästan 3,7 miljarder. Mm. Så upp från 1,3 2018 till 3,7 nu då. Så en väldigt, väldigt stark ökning.
Ska ni öka produktionen i lågkostnadsländer och till exempel i USA? Eller hur ser planen ut framöver?
Men man kan säga att vi har ett antal, ska säga, strategiska spår vad gäller förvärv. Lågkostnadsländer i Europa är ett spår som vi tittar på. Vi tittar på att öka nya marknader, till exempel USA självfallet. Vi tittar på till exempel Tyskland, en jättemarknad som vi inte är inne på idag. Och sen så tittar vi också på, kan vi bli ännu bättre på våra tre hemmamarknader som egentligen idag är England, Sverige och Finland. Det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra i de här marknaderna. Så att vi är störst i Sverige idag, men vi har kanske någonstans runt 15% av produktionen sker inom Note, och vi kan ju självfallet öka den andelen mycket, mycket mer även framåt, som vi ser det.
Ni kan också haka på de kunder ni har idag och få mer, eller hur? Växa på kunderna?
Absolut.
Händer det?
Absolut. Det är, om man ser vår tillväxt som vi har organiskt, så kan man säga att halva den kommer från att vi tar nya program från befintliga kunder och halva kommer från nya kunder som vi idag inte jobbar med. Det brukar skilja, vissa år har vi kanske 60-40, andra år har vi 40-60, men tittar vi på en femårshorisont så är det ungefär hälften mellan nya kunder och utökning hos befintliga kunder.
Är de här lika viktiga eller finns det någon som är viktigare egentligen i praktiken?
Jag brukar säga det att om du vinner fler produkter hos befintliga kunder, det är ett kvitto på att vi sköter oss bra. Tar vi nya kunder så är vi duktiga på att förmedla att vi kan vara en bra partner. Så att om man är lika duktig på båda så ser vi att vi har båda att vi är framgångsrika inom båda de här två kategorierna. Men jag skulle säga, om jag får värdera, så ska jag säga att det viktigaste är att växa med befintliga kunder, för då får vi ett betyg på att vi gör ett bra jobb. Det är tillfredsställande för min egen del, tycker jag.
Och de kan hjälpa er att bli bättre kanske?
Absolut, de flesta är ganska hårda kravställare, så att det är klart att vi blir mycket bättre genom att bli ännu mer integrerade med dem.
Hur ser de här avtalen ut när man signar ett? Är det ett år, tre år? Hur ser det ut? Och hur ser kundbasen ut?
Om vi börjar med, det var två frågor igen. Om vi börjar med kundbasen så kan vi säga att vi jobbar inom fyra segment. Vi är noterade, då måste man ju segmentera vad man gör. Så vi har vårt största som egentligen är industri. Det är mycket, ska man säga, lite äldre, stora industrikunder i det. Jag nämnde tidigare till exempel ABB, Atlas Copco. Vi har flera andra stora bolag. De är inte så sugna på att vi pratar så här mycket om dem, men det är många fina stora koncerner som är börsnoterade lite på olika marknader, ligger med i den kategorin. Sen har vi communication som egentligen har varit ett stort segment om man backar kanske 10 år, mycket Ericsson och så vidare i det. Nu har vi ingenting mot Ericsson till exempel. Vi har våra största kund i det här segmentet är ett annat noterat bolag som heter Maven Wireless, ett ganska nytt bolag. Vi gör, kan man säga, bredbandslösningar för större miljöer. Det skulle kunna vara tåg, att man liksom har höghastighetsbredband på ett tåg. Det kan vara miljöer för liksom ett tunnelbanesystem och så vidare, där man kan ha olika interna nätverk då. Till exempel så har vi Medtech, alldeles för det är olika medicintekniska bolag. Där gör vi till exempel elektronik till olika lösningar, kan vara hjärt-lungmonitorer. Det var väldigt hett och attraktivt under covid-tiden självfallet. Och vår sista kategori är ju det vi kallar för green tech. Det är någonting som har med elektrifiering att göra. Där har vi flera kunder inom till exempel laddbox-segmenten.
Är det storleksordningen du har nämnt om här?
Nej, det är den ordning vi rapporterar om. Största industri, 55-60%. Näst största är green tech, 25% ungefär. Och sen har vi Medtech är väl 10-12 och communication är resten då, kanske 15%.
Tappar ni Ericsson?
Både ja och nej. Vi tappade dem på ett sätt. Vi köpte ut en fabrik av dem som vi sen fick lägga ner, för de flyttade produktionen. Och sen valde vi ganska enkelt att inte längre jobba med dem, för det var för dyrt för oss som liten spelare att jobba med en så stor kund. Det var väldigt obalanserad affärsrelation.
Hur då?
Ja, deras kravställning blev helt enkelt så omfattande att vi kunde inte generera vinst på att producera åt dem, och då har vi valt att inte offerera till dem längre.
Ja, intressant. För de andra kunderna som du har nämnt, de är ju också jättestora.
Ja, men man ska komma ihåg att om man tar ett stort industribolag, vi säger Atlas Copco till exempel, de har ju väldigt mycket produkter och elektroniken är en ganska liten del av produkten. Medan Ericsson var elektroniken själva kärnan i produkten. Och väldigt stor andel, och de var väldigt duktiga på att pressa priser och så vidare. Och många vill gärna ha dem som kund, så att många underbjöd sina egna kalkyler, och till slut så tyckte vi att det blev ohållbart.
Man pratar också i världen, ni hade själv byggt upp ett lager, ute i världen så pratar man också om en lageruppbyggnadstrend. Hur märker ni av det?
Det största vi märker är att lager byggs av att man inte får fram den sista komponenten. Vi har ju stora lager där vi väntar på en sista komponent för att få ut de order vi har. Så det blir ju en onaturlig lageruppbyggnad. Sen kan man säga att många har ju valt att gå ifrån de här just-in-time-flödena för att man vill helt enkelt ha lite mer säkerhet i sina flöden. Och det tror jag kommer hända mycket, mycket mer framöver. Lager kommer inte längre ses som en belastning, utan det kommer snarare ses som ett nödvändigt ont för att driva sin verksamhet framåt. För att ha vissa kuddar gentemot nya problem då. Man kan säga att de sista 5 åren har ju varit kris på kris på kris, om man nu får uttrycka sig så.
Du menar vi går in i en ny logistisk världsordning?
Ja, det är min uppfattning, ja.
Och hur ser den ut då? borta är just in time till exempel?
Jag tror så här att just in time kommer vara svår. Man kommer ha svårt att övertyga en koncernledning som har drabbats av kanske 3 månaders stillestånd för man har inte fått hem de sista komponenterna att gå tillbaka till en just-in-time-lösning. Man kommer inte vilja ha det för man är livrädd för att det ska återupprepas. Det här kommer vi säkert prata om 5 år igen. När liksom en koncernledningsgeneration har bytts ut, då kommer bolag komma tillbaka till det här. För då bör man se, okej, hur mycket binder vi lager, varför gör vi det? Så går man tillbaka till de gamla skolböckerna och då får vi tillbaka den trenden. Men jag tror att i närtid, om man tar 3-5 år, så skulle jag bli förvånad om vi sitter med diskussioner med kunder där man inte vill ha en enda produkt i lager utan man ska takta flödet in i produktionen på liksom daglig basis. Det tror inte jag kommer hända.
Apropå förvärv. Om vi säger då 2022 här. Ni hade kassaflödet, det var närmare 0. Och vinsten efter skatt landade på ungefär drygt 250 eller 255 miljoner kronor. När ska ni konvertera lagret till kassaflöde?
Ja, det är en jättebra fråga. Man kan säga att i våran bransch så kan man säga att alla tillverkare har haft kraftiga lageruppbyggnader under 2022 primärt. Vi har väl byggt vi brukar jämföra på 3 upp. Sen utgången 2020 till utgången 2022 har vi nästan tredubblat vårt lager och vår omsättning har fördubblats. Så vi har kanske 250-300 miljoner mer än vad vi historiskt sett har haft i lager. Där kommer jag att vi idag har direkta leveransförsäljningar där vi väntar in den sista komponenten men vi har resten av komponenten med hyllan för kanske 200-300 miljoner idag. Så när komponentkrisen släpper och vi börjar få hem de sista komponenterna, då räknar vi med att vårt lager kommer börja normaliseras. Vi tror att det kommer ta ett år kanske, men vi tror att det här året kommer vi börja visa på att vi klarar av att konvertera lager in till ett normaliserat kassaflöde där vi kanske får ut 40-70% av vår vinst i kassaflöde någonstans. Det är så vi ser på det internt i alla fall.
Känner du dig lugn inför det här eller hur känner du?
Nej, men jag skulle bli förvånad om vi inte når ett rimligt okej kassaflöde under 2023. Sen om det kommer i Q1 eller om det kommer i Q2 eller när det blir. Det har ju lite att göra med när komponentkrisen löser sig så att säga. Men det vi kan konstatera att under andra halvåret under 2022 så hade vi ett ganska stabilt lager. Och då började vi få ett bättre och bättre kassaflöde. Q4 hade vi till exempel nästan 40 miljoner i operativt positivt kassaflöde. Så vi hoppas att vi är i den trenden där vi kan se att det här börja komma tillbaka. Det är viktigt för oss för då kan vi finansiera våra förvärv och våra investeringar i utrustning med egen kassa. Det är så vi helst driver verksamheten.
Men en del av det som ni levererar till eller som ni är produktionspartners till, det rör ju sällanköp. Mm. Hur konjunkturkänsliga är ni?
Man kan säga att vår bransch har dragits med en generell syn att vi är extremt konjunkturkänsliga. Och det var vi, om man går tillbaka till 00-talet, så kan man säga. Då var det vanligt att man la ut delar av sin elektronikproduktion. Så att när konjunkturen växte så såg man till så våra kunder till att fylla sina fabriker och så drog man ner på sina inköp av elektronik. Och då drabbades ju bolag som Note väldigt hårt. Finanskrisen var väldigt jobbig för många bolag i vår bransch. Tittar vi idag så de flesta av våra kunder lägger ut all elektronik. Vilket innebär att vi kommer ju inte de svackor som vi får i en konjunkturnedgång kommer vara lika stora som våra kunders svacka och inte större. Vi får inte den här, ska man säga, dubbeleffekten som vi fick på 00-talet och tidigare. Så min syn är att vår konjunkturkänslighet är ganska låg. Tittar vi den djupaste lågkonjunkturen produktionsmässigt som vi har sett i modern tid efter finanskrisen, det är egentligen covid-åren. Jag tror vi hade 2020 växte vi med 7% organiskt och 2021 gick ju, jag tror jag var det. Ja, vi hade 41% tillväxt i året, så vi klarade den förra lågkonjunkturen, tycker vi, ganska med beröm godkänd, om vi får värdera oss själva då.
Jag tänker på det här med komponentbrist i förhållande till konjunktur. Det tog tidigare 12-20 veckor och nu så är man uppe i 50 veckor. Kan man tänka att ni släpar efter i vilka effekter det får konjunkturmässigt, eller nej, det blir helt fel?
Ja, men på ett sätt så det kommer alltid vara eftersläpning. Ju längre leveranstid du har på dina insatsmaterial, desto längre eftersläpning har du i återhämtningar. Så det är klart att om man skulle se att det skulle vara recension i Sverige i Q1 och Q2, då kanske vi har ju order som kanske täcker våra 3 första kvartal i år. Så vi ser ju väldigt positivt på den tiden vi har order på. Sen har ju vi prognoser som ligger in i Q4 och in i 2024. De ser också väldigt positiva ut, precis som vi har rapporterat för. Sen vet ju vi om att ja, blir det en sättning i konjunkturen så kommer ju behoven någonstans även minska för oss. Sen brukar jag skoja om det. Går vi in i en lågkonjunktur med kanske 20% underliggande organisk tillväxt så kommer en lågkonjunktur som kanske innebär en minskning med 10% i efterfrågan. Då är vi fortfarande kanske 10% kvar av vår tillväxt. Så vi ser väldigt positivt på även på en lågkonjunktur, vilket låter lite komiskt. Men vi tror att går vi in i en lite svagare konjunktur, då blir det en högre tillgänglighet på komponenter. Då får vi loss alla komponenter, eller komponenter i alla de projekten som vi har tvingats försena. Och då kommer vi klara den svagare konjunkturen väldigt väl, för då implementerar vi de produkter som egentligen inte har fått in i produktionen. Så vi spekulerar lite internt och tycker att en svag lågkonjunktur kommer att vara väldigt positivt för vår försäljning, vilket låter helt konstigt, men det är så vi ser på det.
Kommer eftersläpning efter det då?
Ja, då tror vi att konjunkturen kommer tillbaka. Normalt sett är lågkonjunkturen ganska korta om man ska vara ärlig. Så säg att den är 2-3 kvartal. Det är ungefär vad vi tror att det tar för oss att komma kapp när vi får full tillgänglighet på komponenter.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
En sak som aktiemarknaden eller investerarna tycks gilla med dig. Vet du vad jag ska komma till?
Nej.
Marginalen.
Okej. Okay. Mm.
Du har fått upp den.
Absolut.
Du sa här tidigare att den var 67% när du tillträdde och nu så är den uppe vid 9-10.
Ja, vi ser att vi underliggande nådde över 10% under 2022. Då. Men det var ju en mängd olika effekter. Jag tror vi rapporterade 9,3 eller något sånt där.
Ni har gjort det av med folk eller ni har effektiviserat processer. Vad har ni gjort för någonting?
Ja, när jag tillträdde så åkte jag, eller redan när jag gick in i styrelsen så åkte jag runt och tittade i ett antal fabriker och bildade min uppfattning om vad jag trodde vi behövde göra.
Vad tittar du då efter i fabrikerna?
Ja, men jag är ekonom, så att jag är inte någon tekniker. Så jag tittar mycket på hur jag tycker flödena ser ut. Står det material och väntar? Ser det ut som vi har folk jobbar eller ser det ut som de inte jobbar aktivt? Det låter kanske lite konstigt, men sådana saker tittar jag på. Jag tittar också på om jag tycker det finns arbetsmoment som man borde kunna rationalisera bort. Och när jag gjorde det här så såg jag att vi dels körde en ganska gammal utrustning och det insåg jag att modern utrustning är mycket snabbare. Modern utrustning kräver färre människor för att driva dem. Så vi har ökat vår investeringstakt väldigt kraftigt. Och det har gjort att vi har kunnat få igenom betydligt större kvantiteter genom samma, ska man säga, kvadratmeter yta och med samma antal människor, eller faktiskt med färre antal människor. Att köra en modern ytmonteringslina kräver kanske halva bemanningen mot en 15 år gammal.
Halva personalstyrkan har rykt?
Nej, vi har ju, eftersom vi har vuxit har vi ju kunnat, liksom, vi har inte rationaliserat bort några personal, men vi har kunnat växa med befintlig personal istället för att nyanställa.
Och mer, har ni höjt priserna också? För man kanske skulle bli lite irriterad då som kund. Ja, vad motiverar det? För i branschen, vad är snittet ungefär?
Ja, vad ska man säga? Jag skulle säga att branschen kanske ligger på de noterade, vi har ett bolag som sticker ut positivt som kanske 14% snittet.
Då ligger ni under, det finländska bolaget.
Ja, precis.
Vad heter det?
Incap.
Ja.
Och sen vi ligger ganska klart tvåa om man tittar på de noterade bolagen i Norden och sen har vi de andra ligger kanske mellan 4,5 och 7%.
Men Incap, de har gjort en ganska intressant sak. De har ju också etablerat sig i Indien ju.
Absolut.
Det har inte ni funderat över?
Jag tror att Incap har en struktur som vi inte har. De har en kund som står för nästan halva sin omsättning. Och de har valt att lägga ut stor del av sin produktion åt den kunden i Indien och vuxit tillsammans med just den här kunden. Och det är ett väldigt bekvämt sätt som tillverkare att växa när du har en kund som egentligen garanterar din tillväxt. Och då har de kunnat göra den resan, som jag bedömer det, mer riskfritt än som vi som har en väldigt diversifierad kundbas. Där vår största kund står för ungefär 6% av omsättning.
Och största kunden är?
Förut var vår största kund Charge Amps på laddboxare.
Och inte längre?
Ja, det återstår att se, men vi får se hur det här slutar. Men 2022 var de störst, 2021 var de inte störst.
Men om vi säger då kunder, för du säger att de har en väldigt stor kund framförallt. Era kunder, tänker ni mycket på att ingen ska bli för stor? Om du pratade här tidigare om att det är bra att växa med kunder och sådär. Finns det något tak kanske är dumt att prata om, för det är väl bra om man växer på. Men om man tänker på risk, att man inte ska förlita sig på att få en enskilt för stor kund.
Det finns ju massa litteratur på hur man ska tänka i det här. Och jag brukar säga det att det är klart att vi har en struktur som vi tycker är väldigt bra, där ingen kund är så stor att vi skulle liksom äventyra vår verksamhet om de väljer att sluta eller flytta. Sen om någon kund skulle fråga, kan vi få växa med 500 miljoner till och därmed kanske få 20% eller 15% av vår omsättning, skulle ju inte jag säga att jag inte vill det för att det förstör min struktur. Utan det är mer att vi försöker växa så mycket vi kan med alla kunder, och vi har lyckats växa hela verksamheten, så ingen kund har liksom vuxit ur strukturen. Men skulle det hända så kommer jag inte se det som negativt, utan se det som väldigt positivt att vi klarar av att växa ännu snabbare med kunden än vad vår generella tillväxt klarar av att generera.
Så jämfört med Incap, så då ligger ni efter?
Absolut.
Hur känns det då?
Ja, det känns ganska bra.
Nej, men varför känns det bra? Varför? Då borde ni kunna ha ännu bättre marginaler.
Jo, men det tror jag att vi kan ha. Man får titta på det här. Och jag ser höja priser liksom för att kompensera sig för inflationen, att det är ganska svårt i vår bransch. Därför måste man hela tiden jobba med sin effektivitet, och vi har jobbat med vår effektivitet, och jag såg tidigt att det bästa sättet att få upp effektiviteten är att växa. Det är mycket lättare att öka din effektivitet per anställd om du har en stark tillväxt i botten. Har du däremot noll tillväxt eller tillbakagång, då måste du rationalisera väldigt friskt för att klara av att sänka dina relativa kostnader. Så vi har jobbat med att ha en tillväxt som är hög, vilket gör att vi hela tiden har lättare att vi behöver inte addera lika mycket fasta kostnader på varje omsatt krona om vi är 20% större. Så vi har hela tiden tänkt att få en tillväxt där varje fabrik har en tillväxt takt överstigande 10%, då kommer vi klara av att öka vår marginal, men också bli ännu mer aggressiva på pris, det vill säga att vi faktiskt sänker vår kostnad till våra kunder löpande under tiden.
Sänker?
Ja, om man läser väldigt noga kan man följa materialmarginal. Hur stor andel av vårt försäljningspris är material? Och vår marginal efter material har ju faktiskt sjunkit med kanske 5-6% de sista 5 åren. Samtidigt som vår marginal har gått upp.
Menar du att i takt med att man får ordning på komponentbristen och kanske inflationen på vissa priser som är i... För det har vi inte pratat om heller, inflationen. I takt med att om den går ner, om inflation och komponentbrist, om det löser sig, då får ni bättre marginal.
Ja, definitivt.
Ja. Om vi tar då inflationen, hur påverkar den er? Alltså det är ju så himla vitt begrepp, men jag tänker på råmaterial.
Men råmaterial, vi har ju det jag kallar för öppna bomar, det vill säga att våra kunder vet precis vad de betalar. Så ändrar sig inköpt material som går in i produkten, då ändrar vi vårt pris efter hur det materialet förändras. Går det ner så sänker vi priset, går det upp så höjer vi priset. Och där har vi transparent mot våra kunder. Vad är det här med valutaklausuler? Så att om dollarn stärks till exempel, då påverkar det inpriset och då kommer vi påverka utpriset. Så var det även alla sådana där delar har vi helt transparenta i våra kontrakt. Och det har vi för att vi är så materialberoende. Och vi har ingen rätt att byta komponenter, utan det gör våra kunder. Så vi kan inte ifrågasätta om varför man har en viss typ av komponent. Går den upp, dubblas den i pris, så är vi tvingade att köpa den. Och då har vi ett transparent prissättning mot våra kunder, så då får de bära den ökningen. Och går det ner så får de del av nedgången, så att säga. Det här gör att vår känslighet mot inflation blir lite lägre. Det värsta som kan hända för oss, det är löneinflation. För det är någonting som man säger, vi har en direkt löneandel i vårt försäljningspris på ungefär 10%. Går den upp med 10%, då får vi 1% i försämrad marginal, skulle man förenklat kunna säga. Och då försöker vi hela tiden se till att vår effektivisering är högre än löneinflationen. Det kommer ju vara nästan till omöjligt med den löneökningstakt som man förutser för 2023 i världen. Men det vi försöker även kompensera oss för den delen.
Och personalmässigt, nu vi pratar här om era fabriker, hur ser personalfördelningen ut?
Ja, jag skulle säga att det är 72-28 kanske i blue collar kontra white collar. Eller
white är 28 då?
Ja, typ.
Ja. Och hur påverkar då, om vi säger valutafluktuationer, är det annars ett problem för er?
alltså valutornas värde är ett ganska litet problem. Det som vi har ett problem med är om valutan förändras fort. För då får vi, så att du köper in en komponent för, ja, när dollarn står i 8 kronor. Och sen har vi 90 dagars betalningsvillkor. Och när vi betalar står den i 10 kronor. Då får vi en valutakursförlust från att vi lagerlade produkten till att vi betalar den. Så vi hade 12 miljoner i valutakursförluster under 2022 isolerat. Och det beror på att valutan försvagades. Sen kan man säga att ligger valutorna kvar på samma nivå, det spelar inte oss någon roll. För då får vi inte någon kursdifferensförlusterna när vi betalar kontra när vi lagerlägger grejer. Så för oss spelar inte valutans relativa storlek så stor roll. Det är förändringar som slår på vårt resultat.
Och tiden där.
Ja, precis. Men, ja. Så snabba förändringar i valutan. En snabb kronförsvagning leder till kursförluster och en snabb kronförstärkning kommer leda till att vi får positiva deltan på de här kontorna.
Om vi går vidare då till 2023 där vi är nu. Vad har ni på gång just nu i år? Vad kommer hända?
Vi hoppas att det blir ett år där vi slutar prata om en komponentkris. Det finns väl en förhoppning om att vi kommer dit. Det kommer ta ett antal månader och kanske några kvartal innan vi är där. Vi hoppas att vi har en stärkande valuta. Det hade varit väldigt bra för våra marginaler. Det är också bra för våra kunder som säljer vi svenska kronor. Har ju våra priser gått upp ganska mycket för hur mycket insatsvaror i utländsk valuta. Jag hoppas att vi kan addera något eller några förvärv, att vi ökar våran footprint, att vi kommer in på kanske öka våran Östeuropa-exponering eller Östeuropa-kapacitet, att vi kanske hittar någon ny marknad vi kan komma in på. Jag hoppas att vi kommer tillbaka till en väldigt hög och stabil leveransförmåga där våra kunder inte behöver vänta på produkter för att vi inte kan hitta de sista komponenterna.
Vilken typ utav, när ni letar efter förvärv, vad letar ni efter då?
Jag brukar säga att vi letar efter någonting som kan komplettera våra strategiska ambitioner. Det ena är ju utökad Östeuropa eller lågkostnadskapacitet, och idag tittar vi primärt i Östeuropa. Vi tittar där vi kan addera någon form av ny marknad, det vill säga om vi tar Tyskland som exempel, Europas största enskilda marknad. Det är klart vi skulle vilja ha en eller två stora fabriker där så vi kan bearbeta den marknaden från Tyskland. Det är nästan enda sättet att göra på. Vi ser också ett behov av att finnas i USA. Vi gjorde en utvärdering under 2020. Då såg vi att över 30% av våran försäljningsvolym går till kunder som har sitt huvudkontor i USA. Vi känner att vi är lite långt ifrån huvudkontoren bland vissa av våra kunder.
Och i USA, är det var som helst i USA eller någon speciell region?
Ja, det är en annan bra fråga. Vi brukar här i Europa titta på USA som ett land. Jag brukar titta på det. Det är ungefär som hela EU sammanslaget i ett land. Så har vi en fabrik så får man börja titta på var någonstans tror att den är bäst att ha utifrån våra kunders geografiska spridning. Men jag tror också att ska man vara i USA så tror jag att man måste tänka att man behöver förmodligen finnas någonstans i nordöstra hörnet om man ska vara med i medicinteknik eller runt de stora sjöarna. Sen tror jag att man behöver finnas på något eller några ställen till för att
alltså,
bli
en nära Boston eller Chicago?
Ja, det är väl vår primära målmarknad. Sen tror jag att det finns många andra ställen som är bra. Vi brukar tänka internt att vi ska nog hålla oss borta från Silicon Valley. Om det är höga priser generellt så kan man säga att det här är lönekostnaderna hysteriska just nu.
Verkligen. Ni har ju varit en förvaltarfavorit.
Ja.
Och kursen har gått jättebra. Det kom ju själv ett hack i kurvan när du sålde av här för några dagar sedan. Varför gjorde du det?
Ja, men Note är mitt egentligen enda aktieinnehav som jag har. Och när man då har, som jag har, köpt aktier i lite olika perioder när jag har haft en del optioner och när man har då konverterat dem till aktier så utlöses en del skatteeffekter. Och för att täcka mina skatteinbetalningar så valde jag i november att låna pengar från banken och nu valde jag att betala tillbaka dem i och med min försäljning. Och det är så när jag inte har så många andra innehav, utan jag tror så mycket på Note att det är mitt innehav och därför kommer jag hålla det innehavet så högt jag kan för att få hänga med fortsatt på den uppgången som jag hoppas och tror på.
Det har blivit en ganska bra uppgång. Du sålde av 4% ungefär.
Ja, precis.
Och det var drygt 4 miljoner.
Ja, precis.
Ska vi säga att lyssnaren får göra matten själv?
Ja, kan man göra. Ja.
Men om man ser till ägarlistan, hur är du placerad där?
Jag tror jag ligger 11 i bolaget.
Ja, och den största ägaren är ju faktiskt en privatperson.
Ja, precis. Johan Hagberg.
Ja, hur har ni nära relation, känner du honom?
Ja, men det gör jag. Han sitter i styrelsen och han var ordförande faktiskt när jag blev vd.
Ja, som en egen, alltså autodidakt investerare tror jag väl.
Ja, men han har skapat ett väldigt stort kapital genom väldigt aktiv och framgångsrik placering.
Vet ni vad? Man kan lyssna på, det finns en podd som heter Kvalitetsaktiepodden. Där kan man söka upp honom. Han var med där.
Ja, ja precis. I sista avsnittet före jul tror jag.
Ja, ja. Jag hörde det. Det är därför jag kom. Mm. Det är därifrån, om jag far med osanning, så är det därifrån jag minns det, helt enkelt. Ja. Ja, men ni känner varandra. Ja, han var ordförande när du klev på. Han är inte ordförande längre.
Nej, precis. Vi valde att göra en ordförandebyte för 2 år sedan där Johan steg av som ordförande och vi lyfte upp Claes Mellgren, då, gamla AQ-grundaren, som ordförande.
Hur nära arbetar ni med varandra? Hur ofta ses ni och så vidare?
Jag skulle säga att jag pratar med både Claes och Johan varje vecka i telefon och vi kanske har möte varandra var tredje vecka i olika forum. Vi har någon form av förvärvsutskott där vi sitter och diskuterar olika möjligheter på förvärvssidan då, och det gör vi kanske på månadsbasis.
När får vi se ett förvärv?
Det får vi se.
Kan du inte dela med dig nu då? Nej,
nej det kan jag inte göra. Vi noterar, det finns ju regler för vad jag får säga. Men vi jobbar aktivt med på förvärvssidan och vi hoppas och tror att vi ska kunna presentera förvärv löpande under året.
Du nämnde här tidigare att du seglade lite grann. Du sa det i förbifarten efter mellan Assa och Note.
Ja.
Är du en slags elitseglare eller?
Ja, det beror lite på hur man ser på det. Segling är väldigt, väldigt brett. Men jag och en av mina kompisar, vi satsar ganska hårt på segling. Så vi...
Men du tävlar liksom?
Absolut.
Säg något, har du vunnit någonting?
Jag har vunnit SM 2020 och 2022. Vi har 2 på SM 2021. Och vi vann mästarnas mästare 2020 som är en tävling där alla svenska mästare möts och tävlar mot varandra och även mot våra OS-besättningar.
Hur hinner du segla?
Ja, det kan man fråga sig.
Eller hinner du inte?
Inte så mycket som jag vill, men det är alltid, handlar om prioriteringar.
När man sitter där och seglar, kan du säga beskriva den känslan? Är det, ta med oss ut där.
Ja, men det som man kan säga, för att kunna prestera på seglingsbanan, vi säljer bara det som kallas för krysslänsbanor, så man säljer kanske 3 race på en dag. Och när man inför start i ett race så blir man väldigt nollställd. Man tänker inte på någonting annat än det racet. Börjar man tänka på liksom, ja, komponentkris till exempel, då börjar man tappa fokus och då kommer vi inte prestera. Så att man är väldigt här och nu och man går ihop som ett lag och försöker att verkligen hitta hur ta oss runt den här banan på bästa sätt och så snabbt som möjligt. Och det blir en väldigt skön, avkopplande känsla. Där och då är det en extremt stressig och adrenalinstinn, men ja, det är avkoppling om man som jag har många andra aktiviteter vi håller på med.
Lite, du beskriver något så här som en extrem form av aktiv vila ungefär.
Ja, det skulle man kunna kalla det för. Du måste fokusera helt på uppgiften, för segling är väldigt komplicerat med tanke på att du har en mängd konkurrenter, du har vindar, du har strömmar, du har så många olika ingredienser som man måste hålla koll på för att prestera på banan.
Har du varit med om någon olycka någon gång?
Ja, vi har varit med och mastat av en gång och vi har även haft någon kollision som har blivit ingen personskada men materiella skador självklart.
Vad har du själv för båt?
Just nu tävlar jag mest i en klass som heter J70.
Jag säger stort tack till dig för att du kom hit, Johannes Lind Widestam, vd för elektroniktillverkaren Note.
Tack så mycket.
Och du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rothstein. Och vi är tillbaka alldeles strax om bara några dagar. Håll ut! Hej då!